Då slår vi upp Efesierbrevets andra kapitel. På sidan 1740 någonting tror jag. Efesierbrevet 2. Och så kommer predikan att utgå ifrån vers 20. Men jag läser från 19 till 22 så vi får i alla fall det stycket är med oss. Så i Efesierbrevet 2, vers 19. Aposteln Paulus skriver: därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så lyder Herrens ord. Vi är inne i det sista avsnittet i Efesierbrevets andra kapitel. Paulus, som har skrivit brevet, han talar om församlingen i sammanhanget här. Tidigare i kapitlet så har han ju talat mer generellt om frälsningen. Att vi tidigare var döda i våra överträdelser och synder, men att Gud i sin kärlek och godhet gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och i vers 11 så har han växlat om att tala mer generellt om frälsningen till att tala mer specifikt om församlingen. Och i synnerhet om församlingens enhet. Tidigare så var det bara det judiska folket som kunde komma nära Gud. Hedningarna betraktades som långt borta. Men nu har Kristus gjort dem två till ett. Han har dödat fiendskapen mellan dem. Och Kristi församling är en församling som är försonad med varandra och med Gud. Oavsett varifrån de kommer, oavsett vilka folkslag de tillhör och vilka kulturella markörer de har. Oavsett vilka vi är, så har alla som tillhör Kristi församling samma tillträde till Fadern. Och därför, säger Paulus. Och så ger han tre metaforer, tre bilder som säger någonting om vad Guds församling är i allmänhet. Men också i synnerhet om, som säger någonting om församlingens enhet. Och han börjar med att säga att vi är medborgare tillsammans med de heliga. Alltså det handlar om rättigheter. Alla i församlingen har samma rätt att kallas Guds barn. Det finns ingen som är, liksom, som Orwell skriver, det finns ingen som är extra jämlik. Utan alla har samma medborgarskap, samma tillträde. Oavsett om vi är hedningar eller om vi är judar. Vi har alla blivit mottagare av samma oförtjänta och livsförvandlande nåd. Och sen säger Paulus att vi är medlemmar i Guds familj. Eller att vi är delar i hans hushåll. Och det är en bild som handlar om intimitet, både i förhållande till Gud och till varandra. Vi är inte bara anonyma medborgare som har samma rättigheter, samma privilegier. Vi är bröder och systrar. Och dessutom är vi Guds barn. Ständigt återigen detta tillträde till universums herre och skapare. Och sen kommer vi till vers 20 som vi har framför oss idag. Och här påbörjar Paulus en tredje bild som i flera avseenden är högre än de andra. Det finns en sorts eskalering här. Han säger att vi är ett heligt tempel. Att vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och sen vidare i vers 21. Att vi som är i Kristus, vi växer och vi är sammanfogade och ett heligt tempel alltså. Och sen i vers 22, att vi är sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så, alltså det här är en otroligt rik bild som är full av viktiga lärdomar om vad församlingen är. Och idag hinner vi bara titta på vers 20 och det som står om templets grund. Men lägg märke till att den här bilden av templet har Paulus studsat mot ända sedan den 11:e versen. Det har liksom varit hans huvudsakliga bild här. Han säger att hedningarna var utestängda. Från vad då? Ja, i vers 13 blir han mer explicit. Han säger att Kristus har rivit skiljemuren. Det är en direkt hänvisning till templet i Jerusalem. Ni vet, på den tiden så var det ett enormt bygge, Herodes tempel. Han hade förstorat templet alldeles enormt under de senaste 50 åren. Ett kolossalt, och nu säger jag enormt kolossalt. Det var jättestort alltså. En enorm byggnad. Fast utifrån såg man bara en mur. Och så gick man genom denna mur. Och så var det ett litet utrymme. Tills man kom fram till en ny mur. Som omgav hela templet. Och det här lilla utrymmet mellan de här två murarna kallades för hedningarnas förgård. Så långt, så nära det heliga fick liksom hedningarna komma. Sen fick bara det judiska folket gå in på själva tempelområdet. Och sen fanns det flera avgränsningar då för att komma till det allra heligaste. Men hedningarna fick bara komma in genom den första muren och titta på den mur som faktiskt omgav templet. Men nu säger ju Paulus, den här muren som omgav templet är nedriven. Och nu är de inte bara medborgare tillsammans, att de har samma rättigheter och privilegier. De är delar av samma familj. De är sammanbyggda till det verkliga templet. Där Gud har sin boning. Så vi tittar på vers 20 som talar om den grund på vilket templet då vilar. Sammanhanget handlar alltså om enheten mellan dessa två som tidigare var fiender. Under 100 års tid skulle jag nog bedöma, kanske mer, så har det här med enhet varit ett jättepopulärt ord i den svenska kristenheten. Enhet. Man har gjort massor med försök att skapa enhet mellan olika kyrkor. Man har bildat samfund, man har slagit samman församlingar. Och man har försökt att liksom hitta i den stora, stora världsvida ekumeniska rörelsen. Man har försökt hitta minsta gemensamma nämnare. Och så tänker man, det viktigaste att vi håller ihop. Och man har gjort enhet till ett självändamål liksom, på bekostnad av alla de saker som gjorde att man gick skilda vägar från början, bibliska övertygelser. Men det här är ju förstås, ni hör ju att jag är på väg hit, det här är ju ett tänkesätt som bygger på ett felslut, en felaktig slutsats. Vi kan inte skapa, producera enhet i sig självt. Enheten är någonting som kommer som ett resultat av någonting annat. Det är där som Paulus visar här i bilden av ett hus. Det finns en fantastisk, en övernaturlig enhet inom en lokal församling. Och en lokal sann församling. Och mellan lokala sanna församlingar. Det är otroligt att det finns ett omedelbart broderskap, syskonskap. Det finns en enhet. Anden har liksom bundit oss samman med fridens band. Men det beror inte på att vi har satt oss ner tillsammans och försökt hitta minsta gemensamma nämnare. Utan det beror på att vi är uppbyggda på samma orubbliga grund. Nämligen apostlarna och profeterna med Kristus som hörnsten. Det är en levande enhet, framgår det i verserna här. Paulus säger att vi fogas. Det är ett ord som står i presens particip passivum. Det är alltså någonting som görs med oss ständigt, hela tiden. Vi fogas, vi liksom formas och passas ihop. Och det är inte, alltså det är inte mekaniskt, det är en levande process. Som där Gud gör någonting genom den heliga ande med oss. Och genom anden säger han också att vi växer. Det står också i presens, i nutid. Vi växer upp till ett heligt tempel där Gud har sin boning. Och det finns massor av stora saker som vi kan titta på och ska titta på. Men vi börjar nu med grunden. Paulus säger att, eller ja, en konsekvens av vad Paulus säger är att om du inte har apostlarna och profeterna som grund, så är du inte en del i den här församlingen, i det här templet. Du är inte en kristen. Du står liksom utanför den här byggnaden som Paulus beskriver. Utan en gemensam grund kan inte stenarna hänga samman. Så låt oss titta nu på grunden här i detalj. Och jag delar upp resten av predikan i tre delar. Först ska vi titta på vad Paulus menar med apostlar och profeter. Det är den första punkten. Sen i den andra punkten som jag tror är den, ja, det måste vara klart längst. Så ska jag försöka säga någonting om vad det här betyder för oss idag. Jag kallar punkten för ett specifikt innehåll. Och för det tredje, den kortaste, klart kortaste, så ska vi titta på vad det innebär att ha Jesus Kristus som hörnsten. Så, punkt nummer ett. Grunden för sann enhet börjar med apostlarna och profeterna. Vad menar Paulus med det? Ja, vi måste ju förstå vad en apostel är, eller en profet. Och vi kan börja med aposteln då. Några centrala kännetecken för aposteln är att det är en person som har mött, sett och mött den uppståndne Kristus. Någon som är ett vittne till uppståndelsen. Om du inte har sett den uppståndne Kristus, så kan du vara massa saker. Du kan vara en god lärare, predikant, äldste, diakon, medlem. Du kan vara massa grejer. Men du kan inte vara en apostel. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 9:1. Är inte jag fri? Är inte jag apostel? Och sen kommer beviset. Har inte jag sett vår Herre Jesus Kristus? Apostel! Men inte bara det. En apostel var någon som av den uppståndne Jesus själv var särskilt utvald och kallad att gå ut och predika evangeliet. Vi kan se det. Paulus beskriver sin kallelse av Kristus själv i Apostlagärningarna 26. Och dessutom hade apostlarna fått en särskild andlig auktoritet att utföra mirakler för att bekräfta evangeliet så att församlingar kunde byggas. Det här är några centrala kännetecken hos en apostel. Och det innebär att vem som helst kan inte kalla sig själv för apostel. Det är inte möjligt att upprepa det här. Det går inte utifrån Bibeln att tala om någon sorts apostolisk succession. Och det är omöjligt att tala om så kallade nyapostoliska rörelser. Om du inte är ett ögonvittne till den uppståndne Jesus, så kan du inte vara en apostel i nytestamentlig bemärkelse. Okej. Profet. Vad är en profet? En profet är en person som får ta emot ett budskap direkt ifrån Gud. Det är en person för vilken den helige ande uppenbarar Guds sanning för. Och någonting som den här profeten alltså för vidare till andra. Titta på profeten Jeremia till exempel. Han verkar se ner på sig själv. När Gud kallar honom i första kapitlet så säger han nej, nej, nej. Jag är för ung. Inte mig. Han håller emot. Han tror inte på det här. Men Gud säger, du ska gå vart jag än befaller dig. Och du ska tala vad jag än ger dig. Och så är liksom diskussionen över där. Och senare i boken, alltså Jeremia har det inte lätt. Senare i det 20:e kapitlet, så han verkar vara helt nedbruten av sorg och utmattning och depression. Och för varje gång han talar Guds ord, så måste han tala om dom och undergång. Ingen tycker om honom. Så han bestämmer sig för att nu ska jag inte säga mer det som Gud har gett mig att säga. Och så beskriver han ju i vers 9 i kapitel 20. Då blev det som om en brinnande eld i mitt hjärta instängde mitt inre. Jag ansträngde mig för att hålla den inne, men lyckades inte. Det finns en obeveklig kraft hos profeterna, i alla fall de gammaltestamentliga profeterna, som inte kom från dem själva. I sig själva är de svaga, men när de hörde Guds ord så öppnade de sin mun och så sa de: så säger Herren. Och de sa inte: ni måste lyssna på mig för jag är en ganska viktig person faktiskt. Det var inte deras ord, det var Guds ord. Och de förmedlade alltså en särskild uppenbarelse om vem Gud är och vad han vill med sitt folk. Och detsamma gällde ju aposteln Paulus. Han kallade sig själv för den minsta av apostlarna. Han ville gärna berömma sig av sin svaghet. Och det verkade till och med, i alla fall i Korint, som att folk blev besvikna på honom när de träffade honom öga mot öga liksom. De sa att hans brev är kraftfulla, men när vi träffar honom är han svag. Han är mesig. Vad är det här? Men han förmedlade Guds ord. Lyssna på vad han säger i första Korinthierbrevet 14:37. Om någon tror sig vara profet eller andlig, ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Eller första Thessalonikerbrevet 2:13. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord, utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Så när Paulus talar om apostlar och profeter här i Efesierbrevet 2:20, så handlar det om personer för vilka Gud har uppenbarat sitt ord på ett direkt sätt. Så att de kan säga: så säger Herren, och göra det med Guds fulla auktoritet. Och det här var alltså i en tid innan det fanns någon bibel. I alla fall som vi känner Bibeln idag med Nya Testamentet. Det var för att ge Guds folk vägledning. Genom att förmedla sitt ord genom sina profeter och apostlar. För de hade ingenting annat. Och jag ska strax återkomma vidare till vad det här innebär. Men redan nu så kan vi säga att det innebär för oss som kristna att vi är delar i en gemenskap som bygger på en gemensam tro. Vi tror på någonting specifikt, nämligen apostlarnas och profeternas undervisning. Vi tror att den är direkt förmedlad från Gud själv. Och vi tror att apostlarna och profeterna har talat sanning om vem Gud är, vem Jesus är, vilka vi är, vad Gud har gjort för oss när han sände sin son, vad Gud vill med våra liv. Vi tror att hela deras undervisning återspeglar någonting av Guds egen fullkomlighet. Det de har sagt är sant, felfritt, utan brist. Om du inte tror det, vilket jag verkligen kan respektera, men om du inte tror det, så finns det ingen grund liksom. Du kan inte säga att du är en del i Kristi kyrka. Det är för att Kristi kyrka bygger på den grunden. Vi är en trons gemenskap. Vad som gör oss till delar i Guds familj, i det här magnifika templet där Gud själv bor, är att vi tror på apostlarnas och profeternas undervisning. Den är vår gemensamma grund, vår orubbliga grund. Och det är den som håller hela bygget stabilt. Vi går vidare till den andra punkten där vi tittar mer i detalj på vad det här innebär. Det innebär att det är grunden för den kristna församlingen, det vill säga för det kristna livet. Det är väldigt svårt att tala om ett kristet liv vid sidan av församlingen. Det kristna liv, det finns ett specifikt innehåll. Det inte bara går, utan det också bör definieras med precision. Här finns evangeliet i den här grunden. Paulus säger i Galaterbrevets första kapitel, en kort hälsning. Och så säger han, går rakt på kärnan här. Han säger, jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det finns inget annat evangelium än det som är lagt. Det finns andra läror som verkar snarlika det sanna evangeliet, men det är falska läror, de är vilseledande läror. Ni hör, vänner, hur dogmatisk Paulus är, hur intolerant han är, att han vågar. Han till och med fortsätter, men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge ett annat evangelium än det vi har predikat, ska han vara under förbannelse. För återigen, det finns inget annat evangelium. Första Korinthierbrevet 3:11. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Det finns ingen annan grund för kristen enhet än den grund som den tidiga kyrkan hade, nämligen det budskap som apostlarna och profeterna förkunnade. Vi är inte en åsiktsgemenskap. Det är inte ett gemensamt intresse som binder oss samman. Vi kan inte ändra oss bara för att tidsandan ändrar oss. För vi har ingen rätt att ändra i templets grund. Den är orubblig, den ger stadga åt hela byggnaden. Så frågan är inte vad vi tycker, utan frågan är vad Gud säger. Det är här vår kraft borde kanaliseras. Liksom. Vad säger det? Vad säger Bibeln? Hör vad Paulus säger i första Korinthierbrevet 15. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, det jag själv har tagit emot. Det här är alltså ingenting som han har suttit och tänkt ut. Det är någonting han har tagit emot. Det är ett specifikt innehåll som han har tagit emot och fört vidare. Judas brevet, det lilla brevet precis i slutet innan uppenbarelseboken, talar om den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga. Men vad är det då för evangelium som apostlarna har gett oss? Ja, vi behöver ju inte ens lämna Efesierbrevets andra kapitel för att se klart och tydligt om vad det handlar om. Evangeliet handlar om att människan i sitt naturliga tillstånd är död i sina överträdelser och synder. Och därför är under Guds vrede. Vänner, det är aposteln Paulus som säger det. Med Guds egen auktoritet. Om du inte kan tro på den naturliga människans hopplösa tillstånd i sin synd, och om du inte kan tro på Guds vrede över synden, så är du helt enkelt inte en del i den kristna kyrkan. För du står inte på samma grund. Det är klart och tydligt här. Men evangeliet stannar ju inte där. Det talar också om att Jesus, fullt ut människa, fullt ut Gud, kom för att ge sitt liv till lösen. Genom tron på honom förenas vi med honom. Det här är ofattbart. Vi förenas med honom så att allt hans blir vårt. Och allt vårt blir hans. Han bar Guds vrede, oundvikliga, förkrossande vrede i vårt ställe. Och han ger sitt eget fullkomliga liv utbyte. I hans sår blir vi helade. Så genom sin nåd gör Gud oss levande tillsammans med Kristus och ger oss söners rätt att kalla honom för fader. Genom vår förening med Jesus Kristus blir vi föremål för den kärlek med vilken Gud ur evighet har låtit flöda över sin enfödde son. Han älskar oss på samma sätt. Det är evangeliet. Det går att uttrycka på många sätt, men här har vi de goda nyheterna om hur människan kan räddas och försonas med Gud. Det är på grund av Guds nåd och ingenting annat. Ingen av oss kan berömma oss av vår egen duktighet. Okej, evangeliet. Men vi måste nu ta resonemanget ett steg vidare här. Att ha apostlarna och profeterna som grund är samma sak som att säga att vi har Bibeln som grund. Det är ju i Bibeln som vi har nedskrivet vad Gud har förmedlat genom apostlarna och profeterna. Så kyrkans orubbliga grund är därför att Bibeln, full av mänskliga ord, liksom mänskliga begrepp, mänskliga kategorier, mänskliga termer, mänsklig meningsbyggnad, mänsklig grammatik, den är full, det är ju det är. Men ändå är ett uttryck för Guds fullkomlighet. Det är ett uttryck för Guds röst. Vänner, vi sitter... Jag minns hur jag var som tonåring och jag kunde stirra på en lampa liksom. Gud, om du finns, låt lampan släckas! Liksom, ge mig ett tecken! Jag minns hur jag gick ute på stan en sån här bökig fredagkväll och pratade med mina berusade kompisar. Och jag liksom... Jag ville så gärna, jag vill liksom bevisa att Gud finns. Den finns. Så liksom, jag bad, liksom skrek åt Gud i mitt hjärta. Gud, sätt eld på den här busken så att de ser. Men vänner, om vi vill höra Guds röst. Vi har hans ord. Vi har hans ord. Försök att förstå, besinna hur stort det är. Att Gud talar med oss genom sitt ord. När den tidiga kyrkan, för att inte tala om gamla testamentets profeter, som inte hade hela Bibeln. Den tidiga kyrkan vandrade i olika grad i okunskap. Och de behövde profeter som säger, så säger Herren. De behövde vägledningen. De behövde apostlar som gjorde under och tecken för att bekräfta att det här som vi säger verkligen är autentiskt. Det här är från Gud. Det här är äkta vara. Men vi har Guds ord nedskrivet. Det gör oss långt bättre rustade än någon profet, vare sig i gamla eller nya testamentet. Och det finns principer som har varit bärande för den sanna kyrkan genom alla århundraden, hur kyrkan har förhållit sig till Bibeln. Jag tänkte att det kunde vara på sin plats, om ni orkar, att nämna några av de principerna här. Man talar om bibelsyn. Jag skulle vilja nämna fyra principer. För det första så har vi principen om Bibelns tillräcklighet. Sufficiency. Tillräcklighet. Det innebär att den kristna kyrkan tror att Bibeln innehåller allt vi behöver veta för att få tillräcklig kunskap om frälsning och om ett liv som är enligt Guds vilja. Att den rustar oss för varje typ av god gärning. Att den ger oss allt som hör till liv och Guds fruktan. Det innebär att vi inte behöver gå bortom Bibeln för att söka det goda livet. Allt finns här och mer än vi behöver. Vi behöver inte gå till en hylla för självhjälpslitteratur eller söka österländska tekniker. För allt finns här. Vår egen trosbekännelse som den här församlingen har antagit säger att Bibeln utgör den enda och fullkomliga regeln för kristen tro och levnad. Det är ett påstående om Bibelns tillräcklighet. För det andra så har vi principen om Bibelns tydlighet. Det handlar om att Bibelns grundläggande budskap, alltså evangeliet, är tydligt beskrivet och kan förstås av alla som har öron att höra med. Det var den här principen om Bibelns tydlighet som den romerska kyrkan kastade ut när man började säga att vanligt folk får inte läsa Bibeln själva, för det blir knas, det blir farligt. Man måste alltid ha en präst som kan förklara vad den egentligen vill säga. Och det är den här principen om Bibelns tydlighet som är så populär att negligera idag när man vill vifta bort Bibelns tydliga undervisning med att säga ja, men det är bara din tolkning, det är bara subjektiv tolkning. Det här, vi kan inte veta egentligen. Men så fort du faktiskt läser Bibeln så är det inte svårt att förstå eller att se att den här principen bevisar sig själv. Den är inte svår att förstå. Det finns texter. Alltså, det betyder inte att allt är tydligt. Det finns texter som är jättesvåra. Men Bibelns grundläggande budskap återkommer gång på gång och det är tydligt. Så tillräcklighet, tydlighet. För det tredje så har vi principen om Bibelns auktoritet förstås. Auktoritet. Att Bibeln alltid har det sista ordet. Vi som är kristna tror att Bibeln är Guds fullkomliga ord. Och därför bär den också Guds auktoritet. Om vi vill säga så säger Herren, så kan vi säga så säger Herren. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga medlemmar i Guds familj. Så säger Herren. Det är Guds eget ord. Också den här principen är väldigt populär att kritisera för de som står utanför kyrkan. Återigen, den romerska kyrkan säger att Bibeln ensam har ju inte högsta auktoritet utan måste också jämställas med kyrkans undervisning. Vilket i praktiken innebär att när kyrkan undervisar någonting som står i motsats till Bibeln så är det kyrkans undervisning man går på. Eller när mer sekulariserade forskare säger att Bibeln måste underordnas för det vi tillfället tror om människans liksom, psykologiska sammansättning. Eller när individer under 2000-talet inte kan tolerera några andra auktoriteter högre än de själva. Vad är det här? Varför ska jag lyssna på det här? Jag bestämmer själv. Bibelns auktoritet. Vi har alltid sett Bibelns auktoritet som Guds auktoritet. Den fjärde principen handlar om Bibelns nödvändighet. Det betyder att vi inte kan finna frälsningen genom att titta i naturen eller i vår mänskliga visdom eller i vår personliga erfarenhet. Den person som vi allra mest behöver lära känna kan vi inte lära känna på egen hand. Vi måste få det uppenbarat för oss. Gud själv måste berätta för oss vem han är. Så att på ett språk som vi kan förstå. Och det här innebär, så här har vi fyra principer. Det innebär dels att allt som står i Bibeln är lika sant. Det finns ingen möjlighet för oss att tänka, Jesus tycker jag om, men den är Paulus kan jag inte klara av. Och vi kan inte tänka Nya testamentet är bra, men Gamla testamentet slänger vi ut. Det finns liksom ingen möjlighet för oss att skapa en bibel i Bibeln. Eller liksom, allt är lika sant. Och jag säger inte att du som hör det här. Jag har hört så många gånger en sån Gud som du beskriver kan jag inte tro på. Okej. Men alltså, du är naturligtvis fri att tro på vilken Gud du vill. Men du måste ju också ha integriteten att erkänna att om du tror på en annan Gud än den som beskrivs i Bibeln, om den guden är för jobbig för dig, så måste du kunna se att det är just en annan Gud du tror på. Det är en Gud som du har skapat till din avbild. Ja. Men om allt nu är lika sant, innebär det att allt är lika viktigt? Nej, det kan man inte säga. Allt är lika sant, men det har inte samma dignitet allting. 2005 skrev någon som heter Al Mohler en bloggpost om teologisk, jag tror att det svenska ordet bästa är differentiering, theological triage. Och jag har själv haft mycket hjälp av den. Han säger att vi kan dela upp bibliska läror i tre kategorier. Den första kategorin, den första ordningen, är läror som har med vår frälsning att göra. Det är centralt, det mest centrala. Här finns de saker som vi måste tro för att överhuvudtaget kunna kalla oss kristna. Här finns evangeliet. Här finns tron på en treenig Gud som är oändlig i fullkomlighet och helhet och godhet och makt. Här finns det som vi, allt det som vi talar om när vi talar om grunden som profeterna och apostlarna la. Här finns Kristus som människa och Gud som ger sitt liv i syndares ställe. Och som uppstod på tredje dagen och som sitter på faderns högra sida och som ska återkomma för att ställa världen till doms. Här finns kallelsen till tro och till omvändelse som gensvar på evangeliet. Första ordningens läror. Den andra ordningens läror är saker som vi, när vi läser Bibeln samvetsgrant, kan komma till olika slutsats om. Och som får så stora konsekvenser att det inte är klokt att vi är i samma församling. Alltså vi erkänner varandra som kristna och vi älskar varandra som bröder och systrar. Men vi kanske kommer till olika slutsats om dopet. Du kanske kommer fram till att Bibeln säger att vi ska döpa spädbarn. Och jag kommer fram till att Bibeln säger att vi ska bara döpa människor till som ett tecken på deras egen personliga bekännelse. Om vi är i samma församling, alltså även om vi erkänner varandra som kristna, jag ser att du älskar Bibeln, jag ser att du älskar Gud, jag ser allt detta. Jag erkänner att du är kristen, men det är inte klokt av oss att vara i samma församling. Därför att varje gång det föds ett barn så kommer vi att ha ett allvarligt problem, en allvarlig konflikt. Så låt oss välsigna varandra i olika församlingar. Den tredje ordningen är de saker som, eller förresten, jag ska säga det också. När det gäller trosbekännelser för en lokal församling så är det klokt att beskriva första ordningens läror. Det här är centralt. Det är också för en lokal församling är det klokt att beskriva andra ordningens läror. Det här är vad vi som församlingen tror. Det är för att vara så tydlig som möjligt och på så sätt skapa en enhet som kan bestå över flera generationer. Däremot så bör man i en sån lokal församlingstrosbekännelse undvika tredje ordningens frågor. I tredje ordningen frågor så har vi frågor som är mindre tydliga. Där vi kan komma till olika slutsatser men ändå acceptera varandra som bröder och systrar inom ramen för en lokal församling. Vi kanske läser Uppenbarelsebokens 20:e kapitel och kommer till olika slutsatser om exakt vad som ska hända i den yttersta tiden. Det är en diskussion som en lokal församling måste klara. Och att vi ändå finns i samma församlingar och älskar och respekterar varandra som bröder och systrar. Så, om vi nu har apostlarna och profeterna som grund, vad innebär det för oss som församling? Att vi tror att Bibeln är tillräcklig innebär att vi inte behöver söka efter några andra knep. eller metoder eller kurser för att få församlingen att växa och utvecklas. Vi tror att Bibeln beskriver hur en sann församling ska ordnas, hur vi ska fira gudstjänst och en massa annat. Vi söker det goda livet i Bibeln. Vi behöver inte titta bortom. Att vi tror att Bibeln är tydlig innebär att vi inte vill gömma undan den när vi ska berätta om vår tro för andra. Tvärtom, vi vill ha med Bibeln i samtalen så fort som möjligt. Vi tror att Bibeln är vårt främsta och vårt viktigaste evangelisationsredskap, för här står allt. Det är ett ärligt och ett uppriktigt sätt i kontakten med andra människor som vi vill berätta om vår tro. Och det är i kontakten med Guds ord som deras förvandling sker. Vi kan inte skapa förvandling, det står inte i vår makt. Vi är ambassadörer, vi är budbärare och vi vill få dem i kontakt med Guds ord. För Bibeln är tydlig. Vi kan bara berätta om vad vi själva har sett och hört, och vi kan försöka röja undan hinder. Men ja, ni fattar. Att vi tror att Bibeln är vår högsta auktoritet innebär att vi vill naturligtvis underordna oss Bibelns ord, följa den dit det leder. Vi inser att alla kulturer har sina blinda fläckar. Alla är präglade av sin tidsanda. Och det kommer alltid att finnas saker i Bibeln som olika kulturer kommer att finna motbjudande och stötande. Men om vi tror att Bibeln har högsta auktoritet, så innebär det att vi har ingen annanstans att gå. För här finns det eviga livet. Det innebär att vi vill ständigt reformeras. Vi vill ständigt underordna oss och omvärdera de uppfattningar som vi fortfarande bär på, som går i strid med Bibeln. Vi vill hela tiden formas, för Bibeln är högsta auktoritet. Att vi tror att Bibeln är nödvändig innebär att vi vill hålla fram den och använda den så mycket vi kan. Att vi inte klarar oss utan den. Att vi vill läsa den dagligen. Vi vill träffas i församlingen två och två. Eller vi vill träffas i mindre grupper. Och vi vill läsa den tillsammans och diskutera den. När vi firar gudstjänst. Vi vill att Bibeln ska vara absolut central. Vi vill sjunga Bibeln. Och vi vill läsa Bibeln. Och vi vill att den ska vara självklar utgångspunkt i vår predikan. Och vi vill be med Bibelns ord. Och vi vill se Bibelns budskap porträtterat i dopet och i nattvarden. Så, om vi nu skulle ta och återvända till Bibeln i den här predikan och tala om den tredje punkten och om Jesus som hörnsten. Jag hittade en gammal definition av en hörnsten som låter så här. En hörnsten är den främsta grundstenen vid byggnadens hörn, genom vilken arkitekten fixerar en standard för samtliga ytter- och innerväggarnas position och riktning. Om jag förstår saken rätt, jag är ingen arkitekt, men om jag förstår den här definitionen rätt, så innebär det att hörnstenen är som huset i miniatyr. Som hörnstenen är, så kommer också huset att vara. Om hörnstenen är sned så blir hela huset snett. Den sätter riktningen för allt annat. Den sätter riktningen för den övriga grunden. Och den sätter riktningen för allting som väggarna och huset i övrigt kommer att vila på. Gud säger genom profeten Jesaja. Därför säger Herren Gud så. Se. Det här är 28 och 16, Jesaja 28 och 16. Se, jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten. En dyrbar hörnsten. En fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och det är ingen tvekan om att han talar om Kristus. Aposteln Petrus säger, 1 Petrus 2, vers 6. Det står ju i skriften, och så citerar han Jesaja. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, och så var också bestämt om dem. Så Paulus i det här sammanhanget i Efesierbrevet menar förstås i någon bemärkelse att också Jesus är vår lärare som gav oss den undervisning som ligger till grund för vår kristna tro. Men hela den kristna tron handlar om Jesus som person. Han är inte bara vår lärare som visar vägen till Gud. Han är vägen till Gud. Vi, den kristna kyrkan, är hans brud. Och han säger, han är vår brudgum, och han säger, allt mitt är ditt. Han har ingått den här föreningen med den kristna kyrkan. Han tar vår synd på sig, och han ger sin fullkomliga rättfärdighet i utbyte. Och han låter oss dela sitt eget liv. Och han låter oss ta hans egen plats inför Fadern. Han är vårt allt. Han är vår lärare. Men han är vårt allt. Han är vårt allt. Så avslutningsvis. En kristen är någon som säger, här står jag och kan inte annat. Så låt oss aldrig tröttna i att söka det goda livet här. Låt oss aldrig tröttna på att söka det liv som Gud älskar här i Bibeln. Även om hela samhället vill få oss att göra annorlunda. Låt det vara vår bön att ständigt reformeras utifrån Bibeln. Och vänner, låt oss njuta av hans närhet och hans välbehag när han formar oss i sin sanning. För Jesus säger att hans ord är sanning. Låt oss be. Vi prisar dig, Fader, för att ditt ord är sanning. Vi prisar dig för att det verkligen är så. För att hörnstenen är så väl beprövad och har visat sig hålla under årtusenden. Vi ber att du uppmuntrar din församling idag. Att du uppmuntrar oss. Att du låter oss få en vision av vad du har sagt, vad du har förmedlat av dig själv genom ditt ord här i Bibeln. Vi ber att anden skulle göra det klart för oss. Väck i oss en kärlek till dig själv. Och gör oss som judarna i Berea som noga sökte ditt ord för att se om det Paulus kunde, om det som Paulus sa kunde vara sant. Låt oss vara ett folk som vänder tillbaka dagligen till Bibeln. Därför att, inte för att vi är liksom förälskade i en särskild bok, utan för att du talar till oss. Led oss och helga oss i din sanning. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.